i lovsång och få ge sig hän i tillbedjan tillsammans med änglarna. Vi får ge oss hän i tillbedjan. Han längtar efter våran tillbedjan, han längtar efter våra hjärtan. Lite oförståeligt ibland hur han kan längta efter oss. Men han gör det. Han längtar efter din och min tillbedjan, efter våra hjärtan. Därför är det extra gott tycker jag att komma tillsammans. Och det är fantastiskt när man upplever hur Gud verkligen är här. Han är här och han vill möta oss. Idag igen. Vilken gåva. Vilken nåd. Förra helgen hade vi församlingshelg. Flera av er var med på den. Det var väldigt gott tyckte jag att få dela gemenskap med varandra. Att få dela liksom den här härliga gemenskapen. Och jag tror vi var många som kände det. Det var efterlängtat efter pandemitider att få vara nära varandra. Och jag kände även att Gud fick röra vid oss på olika sätt. Hur han fick tala till oss. Och genom hela, tyckte jag, vi hade inte planerat så mycket om vad vi skulle säga. Vi som pratade hade inte pratat med varandra. Men det kändes som att Gud hade någonting. Allting gick liksom hand i hand med varandra. Och vi talade mycket om att Guds stora kärlek till oss. Han vill göra oss hela, han vill göra oss fria. Om den heliga ande som bor i oss. Och hur vi kan ta steg och börja verka i den heliga andes kraft. Så det var bra. Jag tänkte jag skulle fortsätta lite på det temat idag. Tror att det är en tid för oss att ta upp lite det Gud har lagt på våra liv och våra hjärtan. Vad vill han göra med mig? Vad vill han göra med dig? Vad vill han göra genom oss? Han har sänt oss, han har kallat oss och han vill använda oss. Vi är hans händer och hans fötter. Vi börjar med att tacka Jesus. Tack älskade Jesus att vi får tillhöra dig. Tack Jesus för att vi får komma inför dig, Herre. Inför tronen, Herre. Tack för att förlåten är rämmad och att vi får träda in i det allra heligaste. Inte för att vi förtjänar det, utan för att du bara är så god, Herre. För att din godhet följer oss och för att du längtar efter närheten. Gud, vi längtar efter din närhet också. Vi längtar efter att du ska röra vid ditt folk. Vi längtar efter att du ska tala till våra hjärtan, Herre. Halleluja. Tack för att din godhet följer oss. Halleluja. I domarboken så kan vi läsa om en man som heter Gideon. Gideon var en av domarna som verkade i Israel. Och domarna, jag vet inte om ni har bilden, men var personer som Gud använde efter Josuas tid. Och de var liksom innan kungatiden, så innan konungatiden, som i sin tur inleddes med att Saul smorde profeten Daniel, eller blev smord av profeten Daniel, Samuel. Israeliterna levde under starkt förtryck av folkslaget Midjaniterna. Och Gud hade befriat Israel tidigare från slaveri och förtryck i Egypten. Men nu var de åter under förtryck av ett folkslag som hette Midjaniter. Ni har säkert läst den här berättelsen, eller möjligt att ni har gjort det. Och de här midjaniterna, de gjorde så att de här israeliterna inte mådde väl. De hade tagit bort allt gott och bra och möjligheten för dem att kunna leva fria. Utan de var under starkt förtryck och i rädsla. Men där och då så ska vi läsa ifrån domarboken kapitel 6. Vi ska läsa från vers 12. Så står det så här om en man som heter Gideon. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa det till honom. Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom, o min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom, o herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa det till mig, jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de var en enda man. Gideon svarade honom, om jag har funnit nåd för dina ögon så ge mig ett tecken att det är du som talar med mig. När Gideon får besök utav den här ängeln så sitter han och klappar på en vinpress för att få ur vete, står det. Jag vet inte hur han gör, jag vet inte hur man gör det. Men han gömmer sig från sina fiender här, midjaniterna. De han är rädd för, de han fruktar. Och så är det ju. De saker vi är rädda för, de vill vi helst fly ifrån. De vill vi helst gömma oss av. Men när Gideon gömmer sig så kommer Gud och tala till honom. Med orden, Herren är med dig, du tappre stridsman. Det verkar ju inte som att i berättelsen här att Gideon är superimponerad av att den ängeln kommer och dyker upp. Jag vet inte, jag skulle vara ganska så här, wow, om någon kom. Men han började mest argumentera om varför Gud inte skulle vara med honom. För enligt Gideon så ser det verkligen inte ut som att Gud är med dem. De är under förtryck, massa saker har hänt som inte är gott. Man kan liksom inte, han har ingen direkt upplevelse eller erfarenhet nu av att Gud faktiskt är med. Så personligen så kändes Gud väldigt långt borta. Men han hade ju hört hur Gud hade varit med förfäderna, israeliterna, när de räddades ut i Egypten. Men nu, det var mer berättelse för honom än vad han kände att Gud var där. Och vi pratade lite om de här frågeställningarna för den här lördagen. Jag tror vi känner igen oss i de här. Om Gud verkligen finns och verkligen bryr sig, varför går jag med igenom de här sakerna? Varför händer det här med mig? Om Gud verkligen är den han säger är, borde inte det märkas lite mer i mitt liv? Kanske är det så att du också fått höra en massa saker om hur Gud är med. Och ja, ja, det är bra, vi hör, vi pratar om det. Men det märks inte. Du har inte den erfarenheten i ditt eget liv att Gud faktiskt är med. Och det är ju faktiskt någonting, att besvikelser och sår som vi bär om, människor som har sårat oss eller saker som vi tycker är jobbigt eller sjukdom eller sånt, kan göra att vi faktiskt distanserar oss lite själva från Guds närvaro. Vi kanske vet vem han är, vi har hört berättelserna, men det är inte så aktuellt i vårt eget liv. Det här talade vi lite om förra helgen. Men Gud, han är med dig och han vill göra dig hel. Han vill göra dig hel och vill att du ska komma in fullt ut i det som han kallar dig till. Fullt ut i funktion för honom. Fullt ut i det som i andens gåvor som vi också pratade om förra helgen. Att kunna liksom verka i det fullt ut i hans närvaro. Oavsett de erfarenheter och de berättelser som du har. Och vi får inte svar på alla våra frågeställningar. Och det kommer vi inte få förrän den dagen vi står där. Vid tronen, ansikte mot ansikte. Mot han som älskar oss allra mest. Han som har gett sitt liv för dig. Då kommer vi förstå. Men än så länge så förstår vi inte. Men det vi vet är att han vill vara närvarande och han vill använda oss. Gideon brottades med de här frågeställningarna. Och när liksom, efter att Gideon har argumenterat om att nej men Gud, du kan inte vara med mig. Han kan inte vara med mig. Jag har bevis i mitt liv just nu. I mina omständigheter just nu som det ser ut nu. Så är det ganska tydligt att Gud inte är med mig. Då svarar ängeln så här. Gå i denna din kraft och fräls. Alltså rädda Israel ur midjaniternas våld. För jag har sänt dig. Och när han får höra det här då. Då fortsätter han ju. Okej? Men jag är ändå inte rätt man för jobbet. Hur skulle jag kunna rädda Israel? Hur skulle jag kunna ta mig an ett sådant uppdrag? Min ett, alltså det jag kommer ifrån. Det är den ringaste i hela Manasse. Och jag är den ringaste, alltså den minsta, mest obetydliga i min fars hus. Gideon kände sig liten. Har du känt dig liten en gång? Det har jag gjort. Jag tror att vi kan känna igen oss i det. Jag är ganska stolt över den släkt som jag kommer ifrån. Det såg ni ju. Min syster sjunger ju helt fantastiskt där. Mina föräldrar sitter här. Men trots det så kan jag känna mig liten. Många gånger har jag känt att nej, men det här, det går inte. Jag kan inte det här, eller jag är inte den som ska göra det här. Men när Gud talar, låt oss inte vara så snabba med att respondera. Nej, inte jag. Jag kan inte. Gideon menade tydligt att han inte var bara den mest obetydliga i hela släkten, utan han var också den mest obetydligaste personen. Alltså, dels hela släkten, och hans släkt var så obetydligt. Men Guds respons till Gideon, det är: jag är med dig. Du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. När Gud kom till Gideon så visste han precis vem han var. Det var ingen överraskning. Han visste precis vilken ätt eller vilken släkt som Gideon kom ifrån. Han visste precis vem han var. Han visste precis hans story. Han visste precis vad han brottades med. Men Gud valde att komma till Gideon. Gud vet precis vem du är. Han vet precis dina fel, dina misstag. Han vet mina misstag. Han känner dig, och han känner dig mer än någon annan. Han vet det där som ingen annan vet om. Både om mig och om dig. Han känner oss. Men ändå väljer han att komma med sin närvaro. Ändå väljer han att vilja använda och kalla oss. Det tycker jag är fantastiskt. Gud hälsar Gideon med: Herren är med dig, du tappre stridsman. Lite sådär. Det var inte alls vad Gideon kände sig. Och vi ska fortsätta läsa i Domarboken. Vi ska fortsätta läsa om Guds, eller om Gideons brottningskamp med Gud. Och han, när man fortsätter läsa i stycket där, så ser man att Gideon söker olika tecken på om Gud verkligen varit med honom. Genom att han lägger fram ull som ska vara blött när allt annat är torrt. Och sen ska ullen vara torr när allt annat är blött. Så han är liksom, han håller på så här och ska testa. Är det verkligen så då? Om du skulle vara med mig, kan vi testa det här? Är du med mig här då? Och Gud, han är så god. Precis som vi sjöng med innan. Så han svarar Gideon på de här bönerna. Så ullen är blöt när allt annat är torrt. Och ullen är torr när allt annat är blött. Och i det läget så börjar Gideon förstå att då kanske Gud har kallat mig då. Kanske jag är kallat mig till den här uppgiften. Och så börjar han förbereda sig för ett slag mot de här midjaniterna. Och då inträffar det märkliga som vi ska läsa om i kapitel 7. Vi ska läsa första åtta verserna där. Står det så här: tidigt nästa morgon drog Jerubal, det vill säga Gideon, iväg med allt folket som följde honom. Och de slog läger vid Harodkällan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig på slätten mot Morehöjden. Herren sa det till Gideon: folket som följer dig är för många för att jag ska vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då berömma sig mot mig och säga: min egen hand har frälst mig. Meddela nu folket, den som är rädd och förskräckt kan vända sig om och skynda sig bort från Gileads berg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka, och bara 10 000 stannade kvar. Men Herren sa det till Gideon: folket är fortfarande för många. För ner dem till vattnet, så ska jag göra där ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig, den ska gå med dig, då ska han gå med dig. När jag säger till dig, den ska inte gå med dig, så ska han inte gå med dig. Så förde han folket ner till vattnet, och Herren sa det till Gideon: alla som läppjar av vattnet som hunden gör, dem ska du skilja ut från dem som går ner på knä för att dricka. Då visade det sig att antalet som hade läppjat av vattnet genom att föra det till munnen med handen var 300 män. Alla de andra hade gått ner på knä för att dricka vatten. Herren sa det då till Gideon: med de 300 män som läppjar av vattnet ska jag frälsa er och ge midjaniterna i din hand. Alla de andra kan gå hem, var och en till sitt. Då tog de över folkets matförråd och deras horn, och därefter lät de andra israelerna gå hem, var och en till sitt tält. Han behöll bara de 300 männen, och midjaniternas läger låg nedanför honom på slätten. Tycker jag lite synd om Gideon här. Han hade till en början 32 000 män. Och det var alldeles för många, tyckte Gud. Så då skickade han iväg 22 000, gick iväg. Så det var bara 10 000 kvar. Men det stannade inte där. Det var fortfarande för många, tyckte Gud. Utan Gud tyckte att Gideon skulle strida med endast 300 män. Det var ingen lätt uppgift. Om man kände sig liten till en början, då kände han sig nog väldigt liten nu. Nu har jag 300 män. Men Gud, han talar till Gideon. Vi fortsätter läsa, det är mycket Bibel, men det är väl bra. Det är därför vi är här, eller hur? Kapitel 7, vers 9. Den natten sa Herren till Gideon, res dig, gå ner mot lägret, för jag har gett det i din hand. Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura och hör vad det säger där. Då ska du få mod att dra ner mot lägret. Han gick då ner med sin tjänare Pura till förposterna ytterst i lägret. Och midjaniterna, amalekierna och alla österlänningarna låg där i dalen. Alltså de här han fruktar. Och de var talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga och talrika som sanden på havets strand. När Gideon kom dit höll just en man på att berätta en dröm för en annan. Han sa det, jag hade en dröm. En kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog till så att det föll och vändes upp och ner och tältet blev liggande. Då svarade den andra, det kan inte betyda något annat än israeliten Gideons, Josuas sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. När Gideon hörde drömmen och dess uttydning föll han ner och tillbad. Därefter vände han tillbaka till Israels läger och sa, res dig, Herren har gett midjaniternas läger i din hand, i er hand. Det är mycket text. Men det som händer är att Gideon här med sina 300 män, med sin osäkerhet och fruktan, men ändå förstått att Gud kanske har den här uppgiften för mig. Han får höra att om du känner dig fortfarande rädd så gå ner till lägret. Han går dit. Han ser att det är helt sinnessjukt mycket människor, soldater, kameler. Alltså de var ju talrika som sanden på havet beskrivs det. Så att helt otroligt mycket folk. Men han går fram till ett läger och sen så lyssnar han. Han ligger väl där och bara vet att jag ska strida för de här. Det ser helt galet ut. Jag har ingen aning om hur jag ska göra. Men han ligger där och så får han höra hur två stycken pratar om en dröm. Om att Gud faktiskt har gett lägret i Israels hand. Och på något sätt så förstår han där och då. Gud är med mig. Omständigheterna runt omkring mig just nu ser helt kaos ut. Det ser så otroligt mycket och svårt och obeskrivligt ut. Men Gud är med mig. Och med liksom nytt självförtroende så vänder han tillbaka till sitt eget läger och sina 300 män. Och så säger han, res er. Gud har gett midjaniterna i er hand, säger han. Helt plötsligt så hände någonting. Han fann styrka i det tilltal som Gud hade sagt. I den dröm som han fick höra. All den här fruktan, den här osäkerheten, den här argumentationen, det här kaoset som han upplevde från början, det försvann. För Gud hade sagt någonting. Han förstod att Gud är med mig. Det sker ett skifte för Gideon. Och han griper tag i Guds tilltal. Så börjar han dela, organisera sina 300 män. Det kanske är mycket enklare än de 32 000 han hade från början. Och så ger han dem facklor och tomma krukor. Och när de kommer fram till motståndarens läger, där är mitt för natten, så ger Gideon en signal. Sen innebär att alla ska krossa sina krukor som de har i sina händer. Och så ska de blåsa i horn, hålla upp sina facklor. Det är mörkt och de för ett otroligt väsen av sig. Och midjaniterna, de blir så överrumplade och rädda. De ser liksom inte, de hör bara massa. Så de tänker att det här måste ju vara, vi är i fara och färde. Så de flyr. Börjar er omkring och så flyr de. Och på så sätt så vinner Gideon striden mot midjaniterna. Jag tycker om den här berättelsen, precis som så många andra berättelser. Om hur Gud genom hela Bibeln använder det som är litet, det som är ringa. Människor som föraktar både sig själv och som inte känner att de har riktigt en plats. i det så vill Gud använda och han vill resa upp någonting. Och jag tror det handlar om att han också vill visa att det är han som har makten. Det är han som verkar, det är inte vi. Det är inte vi som ska, vi kan skickliggöra oss själva på bästa sätt. Men framförallt så ska vi göra oss tillgängliga honom. Det är på grund av hans ande, på grund av att han bor i dig, som du kan gå i det han kallar dig till. Inte på grund av den du är. Även om jag tycker att du är jättefin och jättebra, så är det utifrån vem han är. Inget annat. Andra Korinthierbrevet 12:9 så står det så här: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Jag kände, jag vill tala om det här idag. För jag tror att du, liksom jag, ibland kan se ner på dig själv. Eller att du kanske ifrågasätter om Gud verkligen är med dig, eller om han har varit med dig. För att saker och ting runt omkring dig, omständigheter runt omkring dig, kanske påpekar på att amen, det kanske inte är så starkt bevis på att han har varit med. Men han är med dig. Och när Herren kom till Gideon så sa han ju: Herren är med dig, du tappre stridsman. Första gången vi bodde i Thailand 2016 så fick vi vara med i en församling. De hade ett jättehärligt fängelsemissionsarbete. Så vi åkte ut i ett fängelse en gång i veckan. Och så jag fick vara med och möta kvinnorna. Och så fick Andreas vara med och möta männen. Jag har aldrig någonsin mött så vackra, fantastiska kvinnor som satt där i fängelset. De hade fått möta Jesus. Och det förändrade mig. De träffarna med de här kvinnorna, det förändrade mig verkligen. I församlingen så hade de också att de tog hand om de här som hade blivit frälsta. För kommer man in gör någonting dumt eller bor tillsammans med någon som gör någonting dumt, så kan man få galna straff i hur många år som helst. Så det är liksom inget, det är helt galet. Och så tappar man allt runt omkring. Alltså rättssäkerhet, man har inget, man förlorar liksom kontakten, man har inga rättigheter. Jag tror det ser bättre ut i Sverige. Man får liksom hjälp och eftervård och utslussningslägenheter och allt sånt. Men i Thailand funkar det inte så. Så den här församlingen, de hade olika hus där de tog hand om kvinnor och män som kom ut från fängelset. Och sen så fick de träna sig både i lärjungaskap och i vanlig livs, liksom hur man lever. De har suttit i fängelse i många år. Och en kvinna där som jag träffade, hon var jättehärlig. Hon hade startat ett företag och gjorde tvål. Så jag köpte mycket tvål av henne. Hon hade suttit i fängelset. Hon berättade för mig att min brorsdotter hade hon träffat året innan. Hon var 6 år gammal, Lydia, då. Och Lydia hade kommit fram till den här kvinnan och sagt så här: du är en bra mamma. Varpå den här kvinnan hade bara börjat gråta och föll ihop. Och sen så på något vis där så fick hon möta Jesus. Och så började det hända någonting i hennes liv. Och så berättade hon för mig att när hon hade en liten dotter som hon hade fått lämna bort. För att hon hade begått något brott och hamnade in i fängelset. Så hon hade inte vården, hon fick inte träffa sitt barn. Hon visste inte ens vart sitt barn var. Och det här var ett sånt sår i hennes liv och sån djup smärta. Och veta att jag misslyckats så fatalt att jag inte ens får ha min dotter med mig. Och hon kämpade för att få kontakt med dottern och försöka ta reda på var hon var. Vilket hon inte hade lyckats med. Och där följde henne det här totala misslyckandet. Så när Lydia på 6 år kommer och säger till henne så här: du är en bra mamma. Fick Gud komma dit och påbörja en läkeprocess i hennes liv. Och jag tycker att det här är en väldigt bra, lite som Gideon. Gideon var full av fruktan. Rädd. Ringaste personen, den enklaste personen. Men när Herren kommer till Gideon så säger han: Herren är med dig, du tappre stridsman. Du är en bra mamma. Du är en bra vän. Du är en bra dotter. Du är nog. För kraften fullkomnas i svaghet. Det är det som är så fantastiskt. Att det beror inte på vilka vi är. Utan det beror på vem han är. Det beror inte på vad vi lyckas med eller åstadkommer eller vad vi ska försöka. Utan det beror på vem han är och vad han vill göra genom dig. Vårt uppdrag det blir, okej, använd mig. Använd mig. Låt mig få gå i det som du kallar mig till. Låt mig få bli använd utav dig. Jag förstår inte riktigt hur, men här är jag. Sänd mig. Här är jag. Sänd mig. Femte Mosebok 31:8 fick jag som ett bibelord från min dotter den här veckan. Och det tyckte jag passade bra. Det stod så här. Herren går själv före dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Vi kan inte alltid veta Guds väg eller vad han kallar oss till att göra. Men det vi kan göra det är att tillåta våra liv och våra hjärtan få bli liksom tillgängliga för honom. Låta han få verka i oss i olika situationer. Och precis det som vi pratade om och som du Isabel pratade så underbart om förra helgen. Att låta andens gåvor komma i funktion i våra liv, i stort och smått. Det är ju fantastiskt och det är en fantastisk möjlighet. Han talar inte utifrån våra misslyckanden. Det är bra. Han talar utifrån vem han är. Tänk om vi kan få ta det vi är och har. De gåvor och de brister och allt det. Så får han liksom komma med sitt ljus. Som det här spruckna lerkärlet liksom, med sprickor överallt. Kanske inte så vackert. Men så får han komma med sitt ljus och så bara skiner det överallt. Så blir det världens finaste mönster. Tänk om vi som församling kunde få säga så här. Ja men Gud, använd oss. Spelar egentligen inte så stor roll hur eller vad som händer. Men använd oss. Här är det jag har. Här är mina gåvor. Jag kanske är den minsta personen. Den som är blygast i skolan. Den som faktiskt misslyckas ganska rejält på jobbet och inte får till det. Men använd mig. Jag vill komma i funktion för dig. Så säger Herren. Herren är med dig. Du tappre stridsman. Herren är med dig. Jag går före dig. Jag går framför dig. Jag förbereder marken för dig. Det är inte i din egen kraft du ska gå, utan det är genom min kraft, säger den Herren. Genom min ande, säger Herren. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män har syner och unga män. Genom min ande. Tänk om Gud får resa upp sitt folk i Motala. Inte att baptistkyrkan ska bli bra. Få många besökare. Snyggast hemsida. Nej, Gud får resa upp sitt folk i den här staden. För den här tiden. Resa upp dig och mig. Till att bli budbärare, bärare av himlen. Vad händer i grejer? Herren är med dig. Du tappre stridsman. Jesus, jag tackar dig för att vi får komma till dig, Herre. Tack för att du älskar oss. Tack för att du banar vägen för oss, Herre. Tack för att du tror på oss när vi själva inte gör det. Tack för att du känner oss utan och innan. Tack för att de vi är inte är hinder för vad du kan göra. Utan du kan göra precis det du vill göra, Herre. Din kraft kan få verka i oss, Herre. Vi ber om det, Jesus. Halleluja.